till Rätt Avig. Idag är vi alla tre här igen. Det är jag, Pontus, och Ulrika.
Hej.
Och Katarina.
Hej.
Och har det varit en bra vecka, hörni?
Jättebra. Ja, men det är strålande.
Ja.
Och strålande väder.
Ja.
Och produktiv, skulle jag vilja säga. Jag har varit väldigt produktiv den här veckan.
Ja, vi har sett det. Du har suttit med dina AirPods och hållit på med att ta ut etiketter.
Ja. Ja, oh, så monotont, men det måste göras.
Det måste göras. Ja, men då var det dags att plocka upp en cliffhanger då.
Spännande.
Ja, äntligen.
Äntligen. Bibeltexten och livet.
Ja, just det.
Var det. Och för ganska länge sedan så halkade vi ju in på en bibeltext som är ur Johannes evangeliets 8:e kapitel. Och det låter så här. Alla gick hem var och en till sitt, men Jesus gick till Olivberget. Tidigt på morgonen var han tillbaka i templet. Allt folket samlades kring honom och han satte sig ner och undervisade. De skriftlärda och fariseerna kom då dit med en kvinna som hade ertappats med äktenskapsbrott. De ställde henne framför honom och sa, Mästare, den här kvinnan togs på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen föreskriver Mose att sådana kvinnor ska stenas. Vad säger du? Detta sa de för att sätta honom på prov och få något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och ritade på marken med fingret. När det envisades med sin fråga såg han upp och sa, Den av er som är fri från synd ska kasta första stenen på henne. Och han böjde sig ner igen och ritade på marken. När de hörde hans svar gick de därifrån en efter en, det äldste först, och han blev ensam kvar med kvinnan framför sig. Jesus såg upp och sa till henne, Kvinna, vart tog de vägen? Var det ingen som dömde dig? Hon svarade, Nej, herre. Jesus sa, Inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer.
Mm.
Mm. Vad betyder den här texten för er? Och då tänker jag inte så här, vad betyder den personligt? Hur slår den an i era liv? Är det något ni fastnar för?
Alltså jag tänker att det är en beskrivning av hur klimatet online kan vara ibland. Fast där kastar folk stenar, digitala stenar. Man är väldigt snabb att döma människor. Och jag tänker att det kopplar tillbaka om just vårt avsnitt om skuld och skam lite.
Och jag fastnar lite vid det här med och de äldste gick först. Och det tänker jag, ju mer man lär sig, ju mer man kan, desto mer vet man att man inte kan. Mm. Och då tänker jag, de vet att de har syndat. Och därför går de.
Mm.
Och så går de yngsta sist, för de har inte lärt sig lika mycket. Och kanske, man tror ju ofta att man är stark och har rätt. Ju yngre man är, ju större, bättre och vackrare är man, tänker jag. Mm. Och det är också underbart. Men i den här situationen tänker jag att det är fantastiskt med de här äldste som går först.
Mm.
Mm.
Sen funderar jag på, vad är en äktenskapsbryterska? Vad har man begått för brott då, tänker jag?
Ja.
För det kanske inte är så självklart. Jag fastnar vid det också.
Mm.
Vad är det för brott? Har hon velat gå själv? Vad var brottet då? Och vad är brottet idag?
Ja, det... Alltså hon är tagen på bar gärning med att vara otrogen.
Mm.
Så.
Vad är otrogen? Alltså,
vi vet, alltså, det är väl att hon har haft sex med en annan man än den hon var gift med.
Det, ja, men jag tänker att det där är ju en definitionsfråga, va? För vissa kan ju anse att otrohet bara är att, jag vet inte, pussa någon.
Och det är ju det som texten faktiskt slutar i sen, va? För att lagen att begå äktenskapsbrott var ju, alltså du ska inte ha begär till din nästa hustru. Och vad är det begäret? Ja. Det har vi ju också pratat om i podden.
Mm.
Är det tankar, ord, handlingar? Vad är det?
Mm.
Men jag fastnar för när de kommer med kvinnan och säger, vad säger du till Jesus? Och de vill sätta honom på prov. Och det där slog an någonting hos mig. För jag, ibland är man ju i situationer där man får frågor eller någonting. Och man tar frågan ärligt och tror att det är en fråga, fast i själva verket har någon en slags agenda med att ställa den frågan. Så det slog, jag fastnade för det i texten. Och det är ju ett sätt att läsa en bibeltext, att man läser den och liksom stannar upp för någonting som slår an någonting hos en, ett ord eller en fras. Eller att man fastnar i en, alltså så här, vad var det som hände? Varför gick de äldsta först?
Mm.
Så.
Mm.
Har ni några favoritbibelställen som ni återvänder till?
Oh. Ja. Dubbla kärleksbudet.
Ja.
Men jag, och nu tänker jag på Segerkrans och så tänker jag på Jobs bok. Och jag tänker ofta besvärliga texter återkommer jag till. För, men det är väl för att jag ofta tänker att livet inte är klockrent.
Nej.
Så, och här är ju också en bild på att livet inte är klockrent.
Mm.
För här försöker de få honom att göra någonting. Och det blir helt annorlunda än vad man har tänkt sig.
Mm.
Men det är ju det som är så spännande också. Att för det här är ju inte första gången, eller enda gången de försöker pröva honom heller. Utan de testar ju och letar fel.
Ja. Det är ju en väldigt obehaglig tendens överhuvudtaget. Och då är vi ju tillbaka till det du pratade om sociala medier på något sätt. Ja, jag är ju väldigt förtjust i de här narrativa, alltså berättande bibeltexterna. Alltså där Jesus möter en blind man vid Jeriko och frågar, vad vill du att jag ska göra för dig? Och vännerna som hjälper den lame och hissar ner honom genom taket i Kafarnaums synagoga. Så. Jag tycker det är spännande att gå in i dem, därför att det väldigt ofta finns ett skeende som jag kan tycka är lätt att associera till liv och erfarenhet.
Men en annan sak som är väldigt intressant just med det här utsticket, det är att jag tycker det belyser väldigt mycket på att vissa typer av människor är väldigt duktiga på att lyfta fram andras fel.
Oh.
Att vilja påpeka det hela tiden. Du har gjort fel, du har gjort fel, du har gjort fel och du ska ta ditt straff för att du har gjort fel. Fast det kanske inte är deras ensak att bestämma det.
Nej.
Att man lägger sig i vad andra människor gör hela tiden.
Och där tänker jag, där är de här Jesus-texterna ganska bra. För då tänker jag på Marta och Maria.
Mm. Ja.
Det är också, vem är det som gör fel och vem gör rätt?
Mm.
Det kanske inte är allt som man tänker. Och jag tänker den här frågan, vilken text, finns det en text du återkommer till? Och då tänker jag, men vad var det jag återkom för 15 år sedan?
Mm.
Det kanske är skillnad mot idag.
Ja.
Och jag liksom kommer ihåg när jag sitter på Graninge stiftsgård och jag satt med biskop emeritus då, nu, Caroline Krok. Och hon frågar om vilken bibeltext jag tar an mig just då. Och då är det just Marta och Maria.
Mm.
Och just hur jag beskriver den, för mig var det liksom bara, ja men det känns så självklart att det finns två vägar att gå och båda kan vara rätt på sitt sätt. Och där och då var det den texten jag kom an till. Och så sitter jag och tänker, vilka texter? Och vilka texter finns det så här fantastiska kvinnliga förebilder?
Mm.
Och så tänker jag, men hur är det med Rut? Och är det med den där? Och den som var gift med den som var tillsammans med den. Och så tänker jag på hur man porträtterar kvinnorna i texterna.
Och vad tänker du? Alltså känner du igen dig i det eller?
Nej, men jag tänker ju ofta att det blir någon, nu kommer jag inte på texten, men där hon vaknar upp i hans säng. Och jag tänker det ofta handlar om relation man-kvinna. Vilken ordning är man i? Och hur hur blir man sedd som kvinna?
Mm. Mm.
Och det här med svärmoden och hur gör hon?
Mm.
Och
mm.
Den äldre kvinnan.
Mm.
Och jag tänker, vilka kvinnliga förebilder är de och hur kan vi applicera dem till oss idag?
Kvinna i en patriarkal struktur alltså.
Same, same but different. Mm. Men jag, där, det är ju också spännande för att här är vi ju inne på någonting. Det vi gör nu tänker jag skulle kunna vara en predikoförberedelse. Man läser liksom texten och vad är det vi stannar upp för och vad väcker det för associationer till nutiden. Och sen kan man börja borra i den liksom mer systematiskt. Och då tänker jag att vi ibland lever med en tolkning av, Katarina var inne på hur kvinnor har framställts. Och då tänker jag att om jag läser texten här, så tänker jag att kvinnan i den här texten är ganska, det står ingenting om hur hon ser ut, hur hon är, om hon är förkrossad, om hon är hånfull. Det står ingenting sånt, utan det som står är att Jesus svarar, kvinna, vart tog de vägen? Var det ingen som dömde dig? Och hon svarade, nej, herre. Och det är ett ganska rakt svar. Jag tänker att det är ingen underkuvad kvinna som svarar så.
Nej.
Men jag tänker att vi lever med en tolkningstradition som vi ibland kan behöva göra upp med. Vad som är lite spännande här är ju att just den här texten från Johannes evangeliet är en text som kom in i kanon på 200-talet. Och den är heller inte typiskt johannitisk, utan snarare Lukas. Därför att Lukas har, dels har han ett starkt kvinnotema, men också ett tema av att kvinnor med synd blir förlåtna. Så det är lite spännande, man kan fundera över det. Och sen är det ju det här att dödsstraffet var förbjudet. Så att den här fällan som Jesus hamnar i handlar om att välja mellan Mose lag eller den romerska lagen. Så att de som ställer honom på prov är ju verkligen ute efter honom. Så.
Nu fick jag bara en så himla kul bild i huvudet när du säger så. För nu tänker jag bara på Monty Python igen och Life of Brian. Okay. Och kvinnorna som går till steningen med fake skägg. För det är bara, för att stena, för det är bara män som får stena.
Ja, just det. Ja, då, ja. Är kvinnor snällare? Ja, det är en annan fråga. Det kan bli en cliffhanger.
Ja, men släng inte ut flera cliffhangers.
Ja, den är en intressant cliffhanger.
Det är en intressant
Ja, det är en detalj i den här texten. Jag tycker inte om att kalla den äktenskapsbryterskan, för rubrikerna har liksom kommit in senare. Men en detalj är ju det här att Jesus böjer sig ner och ritar på marken. Det har man liksom funderat mycket kring. Och en förklaring skulle vara att det anspelar på Jeremia. I 17 kapitlet där det står, alla som överger dig ska stå där med skam. Den som avfaller från dig ska utrotas ur landet. På engelska så låter det lite annorlunda. Those who turn away from you shall be written in the earth, for they have forsaken the Lord.
Mm.
Det är bara som en liten, ett litet inpass. Ja. Hur det också kan låta annorlunda när man läser Bibeln på ett annat språk.
Och det tänker jag är viktigt att ha åtanke om man har en gammal översättning eller en ny översättning. Eller går man till grundtexterna.
Mm. Ja, det är ju inte alla som kan läsa grundtexterna.
Nej.
Vi är inte alla välsignade att kunna grekiska eller hebreiska.
Nej, och vissa av oss har glömt det vi eventuellt någon gång lärde oss. Men om ni skulle predika över den här texten då, var skulle ni lägga fokus, tror ni? Vi började ju, om vi ska tratta ner det, så har vi börjat. Vad kan den här texten, vad slår an hos oss?
Förlåtelsen.
Förlåtelsen.
Wow. Och det här att se att ingen är utan synd. Men oavsett om jag bär synd så kan jag ändå bli förlåten.
Men jag är nog faktiskt kvar i att ta den kontextuella bilden av hur det här sker i modern tid på nätet. Fast där kastas verkligen stenarna. Och att man inte har det filtret. För att det du gör online är inte lika skadligt som om du skulle fysiskt kasta en sten, anser vissa. Men det kan ju vara väldigt... Det är ju emotionella stenar du kastar istället. Och hur det psykiskt kan bryta ner en person. Och jag tänker att det är väldigt viktigt att lyfta just de frågorna idag, eftersom att vi är i den verkligheten vi är i när folk, väldigt många, mår psykiskt dåligt. Och att det är en emotionell sten kan göra väldigt ont.
Men det där skulle man ju kunna få ihop med texten ändå, därför att Katarina är inne på förlåtelsen. Och andra sidan är ju på något sätt skulden hos dem som dömer. Och det är ju stora teman. Skuld och förlåtelse.
Och jag tänker på det engelska ord. Nu kommer jag inte på ordspråket. Men jag tänker på det här med sticks and stones may hurt your bones. Men orden tänker jag är så mycket värre än det fysiska.
Jag tänker också att det finns en aspekt av lärande här. En väldigt stor aspekt av lärande i hur man ska bete sig socialt.
Berätta.
För jag tänker, det är där de drar dit den här kvinnan. Vi vet egentligen inte så mycket. Det står att hon har ertappats. Men det är väl ingen som vet egentligen om det var så. Jag menar, det kan ju bara, de kan ju...
Ja, fast hon är ertappad på bar gärning och det krävdes två vittnen.
Jo, visst, men vi vet väl alla hur rättegångar kan gå till. Det kan ju vara väldigt så här. Det är ju svårt att säga 2000 år senare.
Ja.
Men jag bara tänker att lärandet i det hela är att du dömer. Alltså, men det är liksom på något vänster fokus på den som är fri från synd kan kasta första stenen. Mm. Det är liksom läran om självransakan på något sätt.
Du tänker att texten tvingar oss till någon slags introspektion, att liksom ransaka oss själva inåt och säga, ja okej, vad är det jag tänker egentligen? Vad har jag med mig? Vad gör att jag kan säga att jag är utan skuld? Och det kan vi ju inte.
Nej.
Det ser ut som du tänker en sak, Katarina, för jag tror att vi tänker samma sak här. Var tog mannen vägen?
Ja.
Det är ju också en aspekt man kan lyfta.
Den tycker jag är jätteaktuell i dagsläget. Var tog mannen vägen och hur får han rättfärdiga sitt beteende? Eller varför? Och var det av fri vilja? Och vem lägger man skulden på?
Och oavsett, för här står ju ingenting om kvinnan har vad hon har velat eller vad hon inte har varit med på. Det vet vi ju inte. Men ja.
Nej, men och jag frågar vad är det för brott hon har gjort? För mig är ju liksom olika kontexter kan. Det som jag inte tycker är ett brott kan vara ett brott. Och det är definitivt inte ett brott i Sveriges rikes lag. Men det kan vara brott enligt någon annan tolkning i ett annat sammanhang. Och det tänker jag, precis som med den romerska lagen och Mose.
Men här lägger ju texten väldigt tydligt liksom ansvar på dem som dömer. Och det var också så att om man skulle döma någon, de som dömde hade ansvar för den människans liv. Det var liksom, det var serious liksom. Det får man ju onekligen säga att stening.
Men jag tänker egentligen alla som håller i den formen av makt, att det är serious vad för brott det än är som du döms för. Alltså det är lika allvarligt egentligen, och okay, kanske inte lika som att ha ihjäl någon, men att låsa in någon på en väldigt lång tid är också ett ansvar, för du berövar en persons frihet.
Det här var domen mot polisen George Floyd, ja, den följer. Och jag hörde en försvarsadvokat som berättade om att man då tränas att visa juryn respekt. När juryn kommer in i det amerikanska rättssystemet och ska avkunna sin dom, då står alla upp. Och advokaterna utbildas i att man ska inte visa, om klienten blir frikänd så ska man liksom inte ställa sig upp och hoppa och skutta och jubla, utan man är respektfull. Ja.
För det är ansvar.
Det är ett ansvar.
Man är betrodd med att ha det ansvaret där och då.
Här är ju också, tänker jag, en aspekt av texten. Ansvar hos den som har makt.
Och här var det ju, i den här texten var det Jesus som hade makten, tänker jag. För de gav honom makten.
Ja, de ger honom makten. Det är sant. Det är ju också en spännande tanke. Att de faktiskt försöker frisäga sig från att de har tagit... Och det, för att sätta någon på plats.
Och det tänker jag också är ganska vanligt. Att jag kanske har makten, men delegerar den till någon annan. För jag kanske inte vill ta konsekvenserna. Nej. Eller få någon annan att ta konsekvenserna. Tänker det finns mycket spel ofta.
Och när du säger så tänker jag bara på ett namn. Donald Trump.
Oh.
Ja, men han var expert på att fri hålla sin egen rygg fri.
Vi har olika talanger i livet.
Oh ja, vissa människor är halare än andra.
Ja, men jag vet inte om jag tycker att halhet är en talang. Ja, vi kan
lämna det. Jag tänker att alla våra gåvor ser olika ut.
Är det här en cliffhanger? Nej, okej. Okay. Nej, det var inget. Det var
du är
inget.
Besatt av cliffhangers.
Ja, men det är ju så roligt. Jag ser så många trådar i det här.
Men det är ju roligt med bibeltexter och få in dem i samhällsperspektiv idag.
Ja, det är det. Och jag tänker att det är också det här att kunna läsa bibeltext på olika sätt. Att man som kvällsbön läser en bibeltext och stannar upp. Och vad är det jag fastnar för i den här texten? Och hur berör det mitt liv? Det öppnar väldigt mycket.
Och jag tänker att jag har jobbat på en arbetsplats där man använder det i planeringsdagar. Då man hade en bibeltext och alla utgick ifrån samma bibeltext och funderade på vem man var. Mm. Och liksom fick in det i hela planeringen. Och det var helt fantastiskt.
Men jag tycker det är så.
Med Naomi och...
Men det är så fascinerande också att vi sitter med texter som är över 2000 år gamla, men så moralerna är fortfarande aktuella. Det är väldigt fascinerande.
Och att vi försöker visa på att det faktiskt finns många läsningar att göra. Vi pratade ju om den lama som hjälps hissas ner genom taket på Kafarnaum synagoga. Jag har hört en predikan om det. Och var med en god vän som den här texten drabbade väldigt hårt. Och landade i att det kan vara rätt att lämna destruktiva relationer. Och att vänner att ta emot hjälp för att kunna bli fri. Så.
Ja. Men det jag tänkte på med Naomi, det var ju Ruts bok. Och där det finns två svärdottrar och de får frågan om att gå. Att de ska lämna för att de behöver inte dela hennes läge. Men Rut svarade, tvinga mig inte att överge dig och vända tillbaka. Dit du går, går också jag. Och där du stannar, stannar jag. Ditt folk är mitt folk och din Gud är min Gud. Och här tänker jag idag med bibeltext, tänker jag att det här är jätterelevant. För att vi är ett enda kropp. Vi är ett enda folk. Oavsett vem vi är med, tänker jag att det är bra att vi är tillsammans. Och inte mot varandra, utan... Jag tycker Ruts bok kan alla läsa. Den är väldigt kort.
Den är kort. Men det du läste nu är en av de texter som man kan välja i vigselgudstjänsten. Mm. Då kan vi ju göra reklam för drop-in dop och drop-in vixlar här i maj.
Just det.
I Broförsamling.
Pingstafton.
Oh. Precis, fick vi in det.
Då är vi alla där, va?
Då är vi alla. Och Gud är där.
Men det är viktigt att ha med sin hindersprövan.
Ja, det måste man ha. Hindersprövning måste man ha med. Ja. Mm. Annars blir det svårt.
Ja.
Man behöver inte ha en sån om man vill döpa sig.
Nej, men... det behöver man inte. Man måste vara medlem i Svenska kyrkan. Ja. Någon måste vara medlem. Mm.
En.
Ja.
En i familjen. Mm. Mm. Och man kan bli det, tror jag också.
Ja.
Det går att ordna på plats,
tänker jag. Det går att ja. Men Bibeln kan man ju läsa ändå. Även om man inte är gift, men
jag. Jo, och det tänker jag att det finns så många fantastiska texter. Och jag, när du pratade om den lame mannen, då kommer jag ihåg på Kråkbergsvägen i Umeå. Och man ligger in för kvällen och min mor läser barnens bibel. En 80-talsvariant. Och jag tror att den texten vill jag höra om och om igen.
Mm-hmm.
Och hur det liksom präglar en. Vilka under som kan ske.
Då kan jag vara lite personlig. För när mitt andra barn föddes så var det en bibeltext ur barnens bibel som den äldsta sonen ville höra. Och det är när Josefs bröder säljer honom till Egypten. Och kastar ner honom i brunnen och säljer honom. Och den här texten läste jag då kväll efter kväll efter kväll efter kväll. Och till slut började jag bli lite orolig, för det enda han ville höra var så här: mamma, läs om brunnen.
Underbart!
Och jag tänkte så här: oj, 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 vad är det här, barnens bibel? Oj, oj, oj. Och sen efter 3 veckor så trillade poletten ner i prästmammans hjärna. Och jag tänkte så här: men... det är ju underbart. Han kastar ner sin lillebror i brunnen varenda kväll, säljer honom. Men det slutar ändå lyckligt, för att de återförenas ju.
Ja.
Mm. Också ett exempel på hur bibeltext fungerar i livet.
Absolut. Men ja...
Jag har inte kastat ut mig någon ny cliffhanger, va?
Nej, men du har gjort presumtiva.
Ah!
Underbara cliffhanger som man tänker, den där kan man dra i.
Men jag tycker vi har varit duktiga, för vi har vävt in väldigt många olika bibeltexter idag.
Det har vi gjort.
Som man kan lyfta ännu mer, säkert.
Och vi vill ju gärna ha feedback från er som lyssnar.
Mm. Önskemål.
Önskemål och kritik.
Mm.
Eller hur?
Ja, vi vill ju bli bättre så att ni blir fler som lyssnar.
Ja, men nu är det väl tack och hej?
Ja, nu är det tack och hej. Tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat, och vi hörs igen nästa vecka. Ha det bra!
Hej då!